Värvet görs i samarbete med Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Välkommen till Värvet 134. Jag heter Kristoffer Triumf. Dagens gäst heter Anders Wendin. Men innan dess har jag en viktig fråga till dig. Är du morgondagens tv-talang eller har du massa bra idéer för tv? Om du är det eller har det så har jag ett tips till dig. Gå in på siland.se och skicka in ditt material. Det kan vara skrivet eller filmat, så kommer tjejerna och killarna bakom sajten och kolla på dina idéer. Och är det bra nog så kan det bli riktigt välproducerad tv som hamnar i TV3, TV6, TV8 eller TV10. Eller på deras gemensamma playtjänst. Och det här får man givetvis betalt för, precis som om det vore ett produktionsbolag som köpte din idé. Så lycka till med din nya karriär och tack så mycket till zeeland.se.
Fine.
Ja, så här började den. En av de bästa debutskivor jag någonsin har hört, tror jag. Och jag sveptes med där 2003 och tog Anders Moneybrother Vendin till mitt hjärta, som så många andra. Om en stund ska han få beskriva den där tiden själv, men han gör också väldigt bra i min kompis Farsa betalade svart från senaste skivan. Ja, den här plattan Blood Panic var ju verkligen lite av en klassiker. Den valdes till årets bästa framför till exempel Winnerbäcks Söndermarken eller Cardigans klassiker Long Gone Before Daylight. Och sen ett par år senare släppte han ett album till. Det valdes till det årets fjärde bästa. Och så följde exempelvis coverplattan Pengarbrorsan. Och under andra hälften av 00-talet så tuffade Moneybrother på. Men om man läser på Wikipedia-sidan så ser man att det blir glesare med information från 2005 och framåt. Det står bara att den 14 oktober 2010 påbörjade Moneybrother sin första soloturné i Sverige. Och själv förlorade jag kontakten med Moneybrothers musik i den här eran. Jag antar att jag snöade in på Electro eller något. Och när det för några år sedan började florera envisa rykten om Anders Vendin så lyssnade jag än mindre. Även om jag blev bitterljuvt lycklig av att höra hans låtar på radion eller sådär. 2012 så hade tidningen Café Anders Vendin på omslaget med en blåtira vid ena ögat. Och jag har funderat mycket på det där omslaget. Jag har frågat människor som jobbar på Café om tanken var att han egentligen skulle prata ut om de här ryktena som handlade om ett fall av sexuellt ofredande. Men det togs inte upp i texten och jag nämner det här för att det var ett faktum som färgade mig när vi gick in i ateljén tillsammans den 19 juni 2014. Och så har jag också haft flera andra tankar, särskilt om att människor kanske alltid förtjänar en andra chans. Men nu kör vi bara. Varsågoda, Anders Vendin.
Ja, det går bra nu.
Det gör det.
Ja, jag... Min tjej hamnade i rullstol förra året.
Men det var den där med knä, eller vad heter det?
Hälsenen.
Hälsenen.
Så då skulle jag köpa en större bil. Där modellen har någon slags dieselmotor som gör så att den drar väldigt lite bränsle. Så jag slog till på en sån. För att då fick jag betala mer för bilen. Fast man, den kostar fan ingenting att köra omkring. Så det var bra.
Ja. Hur mår du?
Jo tack, jag mår faktiskt helt okej. Om man ska gå in på detalj så är jag lite trött. Jag bor på Värmdö i ett ganska litet hus och en kompis till min fru går igenom en skilsmässa. Så hon bor hemma hos oss tillsammans med sin 5-åriga jättegulliga dotter och deras hund. Och igår kom min mamma och min styvfar och hälsa på. Och sen är det jag och min fru och vårt barn där också. Och det var ganska mycket att stå i. Och sen så vaknade alla väldigt tidigt. Och sen så var det väldigt mycket trafik för att ta sig hit från Värmdö. För det är dagen innan midsommar idag. Ja. Så alla ska ut och åka till Värmdö just.
Men det är inte så många som åker från Värmdö?
Nej, jag tänkte att det inte skulle vara det. Men det kanske är så att folk ska in och handla eller någonting. Liksom. För att det var, ja, det var lite mäckigt. Men... jag har inte kommit hit för att klaga, tänker jag. Så att, och lyfter jag perspektivet så är det faktiskt riktigt bra.
Ja, för det tänkte jag att vi skulle prata om i perspektivet av att du... Det är ju inte skitnära nu, men du ska ju ändå fylla 40 nästa år.
Mm.
Säg att det är ett halvår kvar, lite drygt.
Ja, det är det.
Hur känns det?
Jag brukar tänka på det ibland när jag tittar tillbaks på mitt liv och hur det har varit, så brukar jag väldigt tydligt kunna se att efter jag fyllde 15 år ungefär, så har det gått så jäkla snabbt. Så det finns liksom ingen dödtid att skära bort. Och därför har jag ingen noja över att bli gammal. Jag tror att hade jag känt att det fanns extremt mycket kvar att uträtta och massa sidor i boken som jag inte hade vänt på, så hade det varit jobbigare att bli äldre. Jag hann ju till och med klämma in att bli pappa här innan 40. Så därför välkomnar jag faktiskt min 40-årsdag. Jag är redo för den. Och jag kommer inte att köpa sportbil eller motorcykel eller något sånt där. Utan om det skulle innebära, vilket jag redan har märkt att det gjort lite grann, när man får barn så blir det automatiskt en nedvarvning på ett plan. Så välkomnar jag det också. För att det var någon kompis som sa en gång, när man ser gamla människor som bara sitter i gångstolen och tittar ut genom fönstret dag efter dag efter dag, så gör de kanske det för att bara försöka komma ifatt vad man har varit med om under ett liv. Och så kanske det kan vara lite för mig.
Ja, det var ju en bra, för det kan man ju annars tycka kanske är lite tragiskt.
Precis, men om du tänker för oss som lever i våra generationer, har blivit lite enklare att resa runt i världen, och det är ju inte liksom, det är ingen av mina kompisar som skulle tycka att det var speciellt jättekonstigt om jag tog en fika med dem på Södermalm och berättade att jag var jättefull igår i Barcelona och ikväll åker vi till Island för vi ska bo där på ett mysigt hotell, och sen när vi kommer hem så ska vi fortsätta med den här skivinspelningen. Och sen så, du vet, det där hör man ju hela tiden när folk berättar om, och det är ju egentligen lite för snabbt för att hinna med och fatta vad man varit med om. Jag tänkte på det, min förra skivan som jag spelades in i 4 världsdelar, och vi var runt och det åktes och det flögs och det bodde och sjöng och träffade, och du vet så här. Och jag var ju lika stressad som man är under en skivinspelning i vanliga fall. Skillnaden den här gången var att det var med en kille som spelade in och gjorde en film om det. Och den där filmen såg jag inte förrän nu, bara för ett litet tag sedan, och jag har varit riktigt tagen. Vilken jäkla resa. Men den hade man ju glömt bort bara några veckor efter, för det blir liksom nästa grej man ska hålla på med. Och jag håller inte på med det här mindfulness eller härvaro eller allt vad det heter. Men det ligger ju någonting i det förstås. Men det jag menar är att om jag inte hade varit 40 så hade jag inte fått plats med alla de här grejerna. Så att, jag tycker på det stora hela att jag har gjort det ganska bra.
Då kan man väl passa på att så här summera lite om man är på en bra plats i livet.
Ja.
Är du på en bra plats i livet?
Ja, precis som de... Som alla som har fått en unge, så jag inbillar mig att alla blir lite religiösa. Och att just som vi pratar om, där är det ju verkligen att lyfta blicken och se sin lilla del i det stora. Jag hade turen att få ett barn med rätt tjej, kan jag känna. Och har man fått det så kan man ju inte önska sig så mycket mer.
Hur gammal är ditt barn?
8 månader.
Okej, en kille, tjej?
En liten kille.
Okej, som heter?
Göte.
Göte? Bra. Hur funkar det på resa?
Det är jättesvårt i vissa länder att uttala Göte.
Gati?
Ja, det blir mycket Göte. Och vi har hört alla olika. Men vi tyckte det var fint på något sätt. Min fru säger, det är inte min fru än, men hon är född i Sverige av föräldrar som kom till Sverige på 70-talet från Gambia, båda två. Så vi trodde att det kanske skulle bli en, man vet aldrig, det kan bli helt kritvitt och blont och, eller helt mörkt med krulligt hår, men och det vart väl ljusare än mörkare kanske han vart. Men vi tänkte att det hade varit tufft med en liten mörk kille som kom ut och heter Göte, för det kändes otippat. Och sen min farfar heter Göte, han är död nu, men jag gillade honom väldigt mycket och tyckte att det var ett ganska mäktigt namn. Och när vi valde det så var det namnet i Sverige vars medelålder av bärarna var äldst.
Okay.
Alltså nummer 1 äldst. Och det är det ju inte längre. För om alla andra är 86, han sänker det ut av bara fasen han kliv in. Så det vi har föryngrat, det är ett helt namn som höll på att dö ut.
Men alltså, det är så fast få götar, menar du, så att det faktum att ni satte en till världen gjorde det?
Ingen hade blivit döpt till det sedan 90-talet i första namn, tror jag. Det fanns några andra namn.
Ah.
Det var alltså ingen, det är helt dött namn. Vilket konstigt, för att alla, vi känner ju förstås till Göte. Men det är verkligen, har inte varit populärt.
Nej, Göte Johansson var ju stor på 80-talet. Va?
Göte Wellithal var någon gammal hockeymålvakt, kommer jag ihåg. Det finns några stycken.
Ja. Men kommer du ihåg Göte Johansson?
Nej.
Ja, det var ju en Det var ju en karaktär som fanns i Metropol, tror jag. Radioprogrammet.
Va? Vem är det här?
Ja, hej. Det är bara jag, Göte. Göte Johansson, som sagt var.
Ja!
Tjena, Göte!
Hej, Göte!
Hej, hej, hej.
Jaha, alltså, jo. Men, ja, jag vet inte vilken det var för något.
Jag är ju precis lite för ung för det. Och du är ett år yngre ändå.
Ja, okej, ja.
Men det finns säkert att lyssna på någonstans. Jag misstänker att Göte Johansson kanske inte har åldrats med supervärdighet.
Det är inte alla som gör det.
Nej, så är det ju. Men du gör det. Du ser pigg och fräsch ut.
Ja, tack. Ja. Tack. Jag har långt hår, vilket kan vara kanske en slags... Vi skämtade om det. Jag och min kompis stod och pratade om det här om dagen faktiskt. Det enda som skiljer mig nu från när jag var 20 är att jag har lite bättre fysik och lite mera hår. Och det är, om man bara tittar på de två grejerna, så är det faktiskt lite så. För jag har alltid varit så fruktansvärt spinkig. Men jag har en kompis som jobbar inne på House of Shapes, heter det, i dansgym på Söder. Och han är personlig tränare där. Och han och jag, vi kommer väldigt bra överens. Han brukar ringa mig när han får avbokningar i sitt schema. För att jag är ju ledig på dagarna, till skillnad från nästan alla andra. Och under de senaste två åren så har han ringt mig nästan en gång i veckan. Så jag har tränat, och det har jag aldrig gjort förut. Så han har faktiskt fått lite fason. För jag hade börjat få lite ont i ryggen. Man får det oftast, väldigt spinkiga personer får ont i ryggen och knäna och sådär. Men han har löst det åt mig.
Vad är det för typ av träning? Alltså är det dans?
Bodybuilding. Det är mest liksom lite så här. Jag hade ju aldrig riktigt varit på ett gym, men sen jag började där har jag gått lite runt så här och där. Och jag är, eftersom jag går på dagarna då så är det mycket dörrvakter och sådär. Liksom, och det är där passar inte jag in. Men på det där gymmet just så är det lite, ja, det är folk som repar för att de ska vara med i olika musikaler och sådär. Ja. Där kan jag slinka in på ett hörn.
Jag förstår. Men just du behöver inte utsättas för själva dansen?
Nej.
Men är du sugen?
Jag önskar att jag kunde dansa. Jag är inte en speciellt musikalisk person av någon anledning. Så att jag har det inte i blodet och har inte rytmen. Jag kan inte liksom... Många som spelar gitarr på den nivån man gör som jag gör kan också sätta sig vid tromsättet och börja spela lite grann i alla fall. Och du vet, jag har jättesvårt med koordinering, heter det va?
Ja, det låter rimligt.
Koordination. Ja, ja. Men jag har jättesvårt med det. Och jag tycker det är så sensuellt och vackert och fint när folk önskar att jag skulle kunna bara ta min tjej och bara... Folk som aldrig har träffat varandra som dansar salsa kan ju bara ses på dansgolvet och sen så... Alltså man smälter ju när man ser det. Men det är ingen som smälter när de ser mig dansa salsa, kan jag säga.
Men det är väl en övningssak?
Jag tror inte det. Det är precis som att sjunga liksom... Det går väl att öva upp till en viss nivå, men du vet, så finns det inte där, så finns det inte där. Och jag kan tala om för dig att det inte finns där. Jag älskar att dansa dock. När jag är utomlands ibland, när jag vet att det är ingen i närheten som känner mig eller ser mig, då dansar jag bara fan ibland på diskon. Det gör jag. Och jag tycker att det är kul. Men jag besparar publiken det för det mesta. För att jag är, det är så stabbigt. Jag har några rörelser som funkar för mig på scenen så där, liksom, när jag rör mig. Som är liksom en slags vidareutveckling av att stampa takten. Liksom. För det kan jag. Och det kan misstas för dans om man tittar på mig från långt håll. Men det är en svag sida. Jag har faktiskt en gång blivit tillfrågad att vara med i Let's Dance. Och jag hade precis bestämt mig för att jag ska tacka ja. Jag brukar alltid tacka nej till alla mediegrejer. Men jag bestämde mig att jag ska tacka ja. Så var det de som ringde först. Så jag sa ja... Och sen så tänkte jag igenom. Och sen så pratade jag runt med lite kompisar. Och för det första tog det väldigt, väldigt mycket tid. Det var väldigt mycket, alltså, man måste vara där flera veckor i sträck om man inte åker ut först, vilket jag i och för sig kanske hade gjort. Men till slut, så av barmhärtighetsskäl för tv-publiken, så tog jag mitt förnuft i fånga och tackade faktiskt nej till det.
Ångrar du det?
Alltså, om man fick göra det där. Jag träffade en utav tjejerna som håller det där, som var en av de här dansarna. Och jag kom jättebra överens med henne och hade tyckt det var kul att få henne som personlig tränare och träna dans i flera veckor. Det hade ju varit liksom otroligt. Kruxet är att folk ska behöva titta på det, och det ska jag inte utsätta dem för.
Jag vet inte om det var på skämt eller på riktigt, men jag tror att jag fick frågan nu senast om jag ville vara med.
Jaha, vi borde göra det samtidigt.
Men jag fattade inte om det var ett skämt, så jag tog det inte riktigt på allvar.
Skulle du ha gjort det för att du fått, han hade en tittare i ögonen och liksom bara jättechansen, hade du tagit
det? Ja, jag övervägde det. Det är ett väldigt, väldigt effektivt sätt att gå ner i vikt, tror jag. Eftersom man tränar liksom.
Oj, ja gud ja. Du skulle ju vara fit på en plats i livet som du aldrig har varit innan.
Nej, men
alltså,
exakt.
Just dans hela kroppen och du vet, flera timmar om dagen. Alltså, du vet, jag vet inte vad du har haft för liv, men i mitt liv har inte det varit något sånt.
Liksom. Nej, inte här heller. Så att det hade jag gillat. Och sen, det är ju att göra sin folklighet potentiellt, ge den en dunder injektion. Ja, liksom.
Det skulle det verkligen vara.
Och det har jag ju på gott och ont.
Herregud, ja. Och jag tror att du som sitter här, vi är ju hemma hos dig nu har jag förstått. Så att vi sitter här, du har ställt upp dina mikrofoner och du har gjort allting det här själv. Utan hjälp av det där. Och se ut liksom att klara det ganska bra. Då är du egentligen på den bästa platsen i livet. För tar du steget utanför det, då är det jäkligt många som ska börja ha synpunkter på vad du gör och hur det ska gå till och så här, liksom. Som du kanske inte behöver. Jag tänker på det ibland själv med min karriär. Att jag har ju faktiskt gjort, jag skriver ju min egen musik och mina egna texter. Och har på det sättet lyckats skrapa ihop en ganska dräglig tillvaro faktiskt. Liksom. Och rent ekonomiskt har det burit sig ganska länge, får man säga, för att Money Brother-karriären har funnits i 10-12 år eller någonting. Det är en lång musikkarriär i Sverige liksom, framförallt om du sjunger på engelska, och har gjort och haft mitt eget skivbolag och, liksom, och jag får ju ofta frågan liksom, när mina gamla kollegor spelar på Ullevi liksom, så här, men du vet, hur känns det här och, liksom.
Var du där?
Nej, jag var inte det, men det är jag säker på att det var helt fantastiskt. Jag har faktiskt aldrig riktigt sett Håkan Hellström eller hans band så här oinspirerat. Jag har ju spelat ganska mycket med honom och hans kamrater så här, och jag tror aldrig jag har sett dem dåliga faktiskt. Jag misstänker att om det är en spelning på ett år där, så måste det ha varit sjukt bra, det tror jag. Han har liksom också låtarna och liksom utstrålningen och rösten. Alltså, det kan inte vara något annat än... Ofta blir det ju lite masspsykos och folk bara, om det var så jävla bra. Men jag är ganska säker på att objektivt så var det nog faktiskt 5+. Jag tror inte han lät det bli lägre. Så jag var inte där. Men det hade varit kul.
Ja, men du var på väg någonstans med...
Jo, men om man är där då så att man kan göra sin grej helt och hållet och bara och klara sig på det. Då tror jag man kommer ångra sig, för att du kan nog gå ut och göra... Let's Dance, men du kan aldrig gå åt andra hållet. Alltså du skulle ju vara Let's Dance-triumf resten av ditt liv liksom. Jag tänker samma om de där riktigt stora grejerna som det är, Schlagerfestivalen är så också.
Det är så många artister som är där ju. Alltså om du skulle göra en låt i Melodifestivalen, du har ju en 10-årig karriär att falla tillbaka på.
Jag tror inte det, för att jag tror att nu den publiken jag har är liksom en musikintresserad liksom publik som gillar att gå på spelningar, och sen är det det, så är det inte riktigt liksom. Jag tror att Melodifestivalen var det som knäckte The Ark till exempel, och du vet, jag tror att efter det så var det liksom lite allmän egendom på ett sätt som är inte så bra.
Ja, det är så pass.
Jag tror det. Det står liksom, jag vet att Sylvester som spelar trummor i The Ark var ju med i Melodifestivalen förra gången. Han har ju en jättebra trummis, massa olika band som allihopa var ganska framgångsrika, och han ska spela förband till Bob Dylan nu. Och det stod i Aftonbladet igår att Schlagerstjärnan ska spela förband till, du vet, han har varit med i Schlagerfestivalen i 3 minuter, men har ju gediget musikliv i ryggen liksom. Men du blir ändå reducerad till det om du har lyfts upp på den där nivån. Så är det nog. Så tacka nej, tror jag. Tänk på den aspekten också innan du tackar.
Ja, jag kommer väl fram också till att det hade kanske varit kul, men jag måste vara mycket mer satt. Jag vill att folk ska veta att det jag gör är bra innan dess, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Och grejen är också, det bästa folk vet där ute, det som får dem att känna sig lite mäktiga över dig, det är att de inte vet vem du är. Och det kommer de att kokettera med när de drar upp så här, okej, de här är med i Let's Dance i år. Så är det Magnus Uggla, det är liksom Jonas Gardell. Och sen är han Triumf från Vällingby. Och då kommer det vara så jävla skönt för dem att säga, Jag har ingen aning vem det är. Nej. Och det blir som en liten vinst liksom. För de, och det där stegrar bara. Det, jag ibland i mina mörkaste stunder går in och kikar lite grann på kommentatorsfälten på dagstidningarna. Och det är allt där liksom. Nu står så här, ja nu ska Josefin Andersson gifta sig. Och det finns inget negativt i den nyheten. Det är liksom en kvinna som ska gifta sig. Hon har träffat honom rätt. Men en gång var hon med i Bonde söker fru eller någonting. Det är liksom 35 kommentarer om att folk inte vet vem det är. Ja. Det är så stort. Det fascinerar mig. Men det är också olika tror jag i olika länder. Jag har kompisar som är väldigt framgångsrika liksom i andra delar av världen.
Vilka då?
Olika människor har varit gått väldigt bra för. Och en gång så var jag på semester någonstans med en av dem. Och han, vi var tre stycken killar. Och vi roade oss, jag och den här andra killen som var lika oframgångsrika i resten av världen. Med att gå och lyssna på hur alla kom fram till honom och hur de berättade. För vi var på ett ställe där det fanns väldigt mycket olika nationaliteter. Och det var kul att se. Amerikaner är ju verkligen liksom duktiga på det där och liksom kliva fram och säga så, excuse me, om du är den jag tror jag är så vill jag bara säga att du gör ett fantastiskt jobb. Tack så hemskt mycket. Du vet, så här. Medans de flesta svenskar som kom fram, de låtsades verkligen så de inte visste vem det var. De bara, hej, hej, är du från Sverige? Vad gör du? Vad jobbar du med då? Alltså det var mer den stilen liksom.
Vad jobbade han med då? Artist?
Ja, precis. Så att vi kände liksom att det där, det är olika tror jag. Och därför också, det är ytterligare en anledning till att du måste tänka dig för innan du säger ja till Let's Dance. Nu sitter jag och säger så här, men jag kommer säkert göra Let's Dance nästa år. Om de ringer igen kommer jag förstås säga, ja, tack, jag kommer.
Vem var den här personen då? Det vill du inte säga.
Jag har liksom som lite idé att jag har flera stycken kompisar som det har gått så jäkla bra för. Och jag har som idé att jag liksom inte pratar så mycket om, jag pratar om mig själv, men jag använder ibland dem som exempel som i det här fallet. Men jag, de kommer ju säkert hit någon gång och pratar om sig själva. Men vissa, alltså när jag har blivit framgångsrik på en viss nivå, när det har gått så jävla bra, då om jag pratar om min kompis Sylvester som spelar trummen i The Ark som det har väl gått ungefär lika bra för som mig då. Där vi kan sitta och peppa varandra lite grann. Men med de här som är på en nivå och sitter här och snackar om Zlatan, det är bara dumt. Han vill inte att någon pratar om honom.
Jag förstår. Men det var inte,
det var Zlatan. Inte Zlatan.
Du, jag tänkte bara återgå till det här med, vi pratade om det faktum att du är snart 40. Mm. Lite tid kanske, i alla fall jag har nog gjort lite sådär inför jag fyllde 40. Mm. Nu är det 3-4 månader sedan. Men,
oj, ja, grattis i efterskott.
Ja, men tack. Vi är för övrigt fiskar båda två.
Jaha. Ja. Vilket datum fyller du?
Första.
Då? Första mars. Ja. Det gör min pappa och min styrpappa.
Ah, wow. Mm. Det är en grej som din morsa har.
Nästan som att mamma är någon slags astrologi. Men det har ingen betydelse. Min styrpappa är från Egypten och på 50-40-talet i Egypten så var det något så noga vilket datum du fick det första. Var det mars så var det första mars. Så tror jag det är.
Ja,
det är så. Men farsan är från Borlänge, där var man jävligt noga med sånt. Så han är verkligen första mars.
Nej, men hur som helst, jag tror att jag gjorde lite grann i alla fall. Att, så här, jag summerade och försökte vara lite tacksam för det jag hade. Men jag tänker att om vi ska break it down och säga, så här, vad skulle du säga att du är i livet? Du är ganska nybliven pappa. Du har ett väl fungerande hem med lite för mycket folk i just nu på Värmdö. Karriären, funkar det bra?
Ja, jag har ju liksom fördelen att kunna liksom, jag har kunnat egentligen jobba hur mycket jag har velat ganska länge. Och jag har ju fördelen att kunna liksom gå åt andra hållet och jobba lite jag vill också egentligen. Jag är ganska billig i drift liksom sådär. Så att jag bestämde mig när vi fick reda på att vi skulle få ungen att jag skulle verkligen vara med första året och inte jobba nästan alls. För att jag kan, och jag har läst att liksom det är det enda man hör liksom folk ångra på sin dödsbädd. Det är det sånt där just liksom att de inte hade tid för familjen och så här liksom. Och det är klart, sen så kanske jag måste sätta igång och jobba så vi får in lite pengar. Så här. Men så har vi bestämt det. Och jag tycker, det har varit jobbigt att vara tillsammans med min fästmö, för hon går ju till jobbet. Det är så tråkigt att ha en tjej som går hela tiden, men så är det ju oftast. Och nu är hon mammaledig, så det är fan kul att vakna upp där och vara där allihop och så där. Så just nu är det ju en, jag tror, jag inbillar mig att jag kommer att titta tillbaks på den här perioden i mitt liv om många år och se det som en väldigt lycklig period. Jag är sån så att jag aldrig riktigt fattar det medan det händer. Så är det. Men den här skivan som kom nu, som var på svenska, som kom här för några månader sedan, när vi åkte ut på turné med den, så var ju det bara i Sverige. Och det är det som jag inte riktigt har förstått, hur mina kollegor som släpper musik på svenska, vad de gör hela dagarna. För att du spelar in en skiva, det kan ju ta ett tag. Och du skriver denna låtar, det kan ju ta ett tag. Om du skriver allting själv liksom, så är det väl lite meck liksom. Men sen när du åker på turné så är det ju bara ändå liksom, du kan ju 20 spelningar. Så om du startar uppifrån Stockholm, Göteborg, Malmö, och sen när du kommer till plats nummer 20, det är ju städer som du inte spelar på speciellt ofta. Och jag gör inte 20 spelningar det här året, tror jag. Så att jag har mycket tid och jag la upp det så. Det var bra timing att göra den där skivan. Den spelades in och skrevs under graviditeten, så jag kunde vara hemma, för jag har en liten studio hemma som du har. Och nu hänger de med. Han var med på de flesta spelningarna på den här lilla turnén vi gjorde. För i Sverige kan man ju... Han kan sitta sig i bilen och åka dit. Jag försöker göra så att han ska bli van vid att åka omkring.
Så du tycker att även karriärmässigt så är du på rätt plats?
Ja, det var det jag skulle komma till. Alltså, efter 10-12 år eller vad det är då. Money Brothers första skiva kom 2003 och nu 11 år sedan då. Jag har ju åkt omkring och spelat de där låtarna hela tiden liksom. Och nu har ju kommit nya skivor, så man får ju 2-3 nya i sitt set liksom sådär. Men det har jag gjort i 10 år och vi har spelat nästan 100 spelningar om året. Vi har ju varit ute liksom i många olika länder och vi har åkt som fasen faktiskt. Men det har ju varit de där låtarna. Och du kan ju tänka dig liksom glädjen och inspirationen man får av att åka på den här lilla turnésvängen som gjorde nu och titta ner på sin lista med låtar och se att det faktiskt bara är nya låtar. För jag gjorde inte de gamla. Det var... Även om jag älskar det som jag har gjort med tidigare, så var det rent privat och personligt och konstnärligt, så var det ett sånt fantastiskt chans att få göra faktiskt.
Är du trött på Joanna-låten eller Reconsider Me?
Just Joanna kan jag ibland tänka att jag kände inte mest pepp av alla låtar när jag såg att han stod där. Men ofta när man väl börjar spela den så ser man att liksom folk blir glada och sådär. Och jag vet att den har betytt mycket för andra. Jag får fortfarande brev om den där låten och sådär. Så då tänker jag att liksom, det är klart, jag spelar gärna den. Och jag är liksom en underhållare. Jag är liksom inte en konstnär direkt. Jag är liksom lite song and dance man på något sätt. Det fanns liksom ingen konstnär där jag växte upp. Jag underhåller gärna. Min styrka som artist ligger nog i att jag är bra live mest. Jag inbillar mig att jag har en ganska bra social kompetens. Jag översätter den till på scenen. Jag tycker själv att jag är ganska bra på att prata med min publik, medan jag är ganska dålig på att spela gitarr. Jag är precis så pass bra som jag behöver bli för att skriva mina låtar. Och det är genomgående i mitt liv, att jag blir aldrig speciellt jätteduktig på något. Jag är precis så att jag klarar mig, och sen så blir det inget mer.
Fast du är en väldigt, väldigt bra sångare.
Tack så hemskt mycket. Grejen är att det är det enda instrumentet då som du inte behöver liksom tekniskt jobba med. Det kommer ju bara rakt i hjärtat. Det är bara öppna munnen och sjunga. Och det är därför att det har blivit mitt starkaste kort, tror jag.
Det är också det enda instrument man alltid har med sig.
Ja.
Utom möjligen skinnbanjon.
Handklappen. Och
ja, ja,
jag tror på riktigt att det är ditt lilla barn då, till exempel. Det enda som funkar när det gråter är ju att sjunga. Det går ju inte att visa en film eller dra en podcast eller vad du nu vill liksom, du vet. Men när man börjar sjunga, det har med religion att göra. Det är någon slags kontakt med en andlig värld som öppnar sig. Och du kan förklara, du kan ju åka till långt bort i Afrika och förstå om de sjunger en glad eller ledsen sång, fast det är ett språk som ingen vit man kan sjunga. Jag älskar verkligen att sjunga. Jag älskar att känna mig passionerad, och jag gör det när jag sjunger ibland. Jag tycker att det är så jävla kul. Men så är det som liksom, jag läste något, en serietidning när jag var liten, som handlade om ett superhjältegäng där Stålmannen ingick och några andra. Fast det här var de unga, Stålpojken. stålflickan och allt vad de hette liksom. Och så fanns det någon eldpojke där liksom, som var frustrerad, för han var ju en av de mäktigaste som fanns. Men han omgav sig bara med de som var ännu mäktigare, typ stålpojken då. Och så där blir det ju i liksom, jag menar, jag, om jag har fest hemma i Ludvika och mina gamla kompisar kommer, så ligger jag nog absolut i topp på mina sångkvaliteter där. Men det är som så kliver liksom Magnus Carlsson eller någon jävel in som sjunger som en liten drömprins liksom. Och det är ju det där liksom. Man jämför sig hela tiden med andra. Jag lyssnade på din podcast med Ebbot, för jag gillar Ebbot så innan. Och han är också en sån här, folk pratar för lite om hans röst egentligen. Han har ju en enorm röst verkligen. Och jag jämför mig med killarna nu då, för det är de jag sjunger ju inte så pojkigt. Jag sjunger ju lite grövre liksom. Så det är de jag brukar tänka på.
Kommersiellt sett, var det dumt av dig att överge Money Brother, aliaset?
Ja, jag tror kanske att det kom lite färre folk på spelningarna när jag spelade som Anders Sundin än som Money Brother, det märker man. Och det är kanske lite mindre liksom, ja, alltså varumärket Money Brother var kanske starkare än varumärket Anders Sundin. Men jag tror liksom, om man nu sitter och försöker hitta på sina egna låtar och texter, så måste du nog, som Per Gessle säger, listen to your heart. Det är väl det enda du kan göra för att det ska fortsätta. Annars får du nog skrivkamp och sådär när du försöker få hårt åt olika håll. Och ska man kommersiellt titta på liksom... Jag tror att efter när jag släppte min tredje skiva, Pengabrorsan heter den, och den var på svenska. Den gick väldigt bra. Det mest kommersiellt, det bästa, det var nog att släppa en svensk skiva då. För det var verkligen vad alla ville ha och väntade på och förväntade sig. Det hade nog varit... kommersiellt i Sverige väldigt bra då. Den här skivan kanske hade kommit då. Men det hade inte gått med de här texterna liksom. I'm an artist, I don't make career moves, sa Mike Scott i Waterboys en gång. Och jag har alltid tyckt att det var så jävla roligt att åka runt och spela. Och jag njuter faktiskt att komma till länder där det inte går så bra. Och det är ganska många länder. Att i Europa framförallt är det spännande, för att här är ju så nära mellan länderna. Så du kan ju åka från liksom Österrike, där allt har gått väldigt bra, över till Holland, där allt har gått väldigt dåligt. Och det är bara en dag efter. Och så exakt samma låtar du kan spela, liksom så här, men det dyker bara upp 6 personer från Österrike. Nej, men det dyker inte upp någon folk. Och det är så jävla kul och inspirerande att liksom bara försöka kämpa. Liksom, och... grejen är så här. När min första skiva kom i Sverige, så kom den på ett skivbolag som mest släppte punkmusik. Det hade släppt de här skivorna med Monster innan. Vilket gjorde så att ett punkband i Tyskland som heter Beatsteaks fick den här skivan när de skulle välja förband till sin turné. Och den turnén var den turnén det bandet skulle slå igenom. Det var förutbestämt. Alla skulle på den här turnén. Det kom ju sådana då och då. Förbandsflotten var väldigt åtråvärd. De får en hög med punkskivor förstås och är tröttna på det. Och så ligger min där och så gillar de den. Så jag får den slotten. Åker på en sån här enorm turné liksom. Det är slutsålt som fan och folk är tokiga. Men en dag när vi är i Köln eller Frankfurt var det, så ringer sångaren och säger att han har fått halsfluss, att han kan inte spela den kvällen. Och jag står där med mitt band som jag måste betala. Det spelar ingen roll om inställd spelning, så måste de fortfarande tjäna pengar. Så jag ringer min agent i Tyskland, som fortfarande är min agent, och säger så här: kan du fixa vad som helst? Ett disco liksom. Vi kan spela vad som helst liksom. Bara vi får mat till det här bandet, för att annars måste jag lägga ut det. Så han bokar på ett disco tidigt, klockan 10. Och det är inget på ett disco klockan 10. Så vi glider dit, vi ställer upp våra grejer liksom. Och det är 3 pers tror jag där. En gång i Little Rock så spelade jag in för inga personer. Då kom det ingen och ingen betalande. Men det har bara hänt en gång. Men här var 3, det brukar alltid dyka in någon.
Men du spelade ändå?
Ja, jag lirade. Fast jag bad bandet att de kunde ha ledigt att spela lite för dem. Så de kunde, jag har ett amerikanskt band i USA, de hade inte hört mina svenska låtar, så jag körde lite svenska, sen körde jag någon Ulf Lundell och så de skulle föra lite. Men så vi står där och spelar, och i och med att inte vi har den här punkpubliken som vill ha det här liksom trycket, så kan vi liksom sänka nivån, vi kan spela de här lugna fina låtarna som vi gillar. Vi hade ju bara gjort en skiva liksom. Så vi spelade dem och det var jättebra band, och vi hade redan varit på turné flera veckor, så bandet bara flöt liksom. Så folk var galna alla 3 liksom. Och det visar sig då efter spelningen, när jag ska sälja t-shirts, för jag brukar göra det själv, då vill alla 3 ha en t-shirt. Men tjejen som är där, jag kommer ihåg, en väldigt stilig tjej liksom, hon vill ha 10 stycken tror hon köpte, och det har aldrig hänt förut. Hon bara, it was very good, thank you. Och så visar det sig att hon är Tysklands Agneta Sjödin typ. Hon är där för att göra slut med sin kille och de har suttit i baren, men konserten är så bra så de bestämmer sig för att ge en chans till. Dagen efter så leder hon Schlagerfestivalen i tysk tv och har klippt de här 10 mannenbröder t-shirtarna till en klänning som hon har på sig som programledare. Dagen efter, där slog jag igenom i Tyskland.
Oh, wow.
Och det går fortfarande bra där nere. I showbiz får man inte ha en dålig dag, brukar folk säga. Det är det tydligaste exemplet jag har sett på det. Hade jag varit lite dålig den kvällen, som vem som helst hade kunnat gå upp och vara på det där diskot liksom, så hade det inte hänt ingenting, tror jag. Då hade det bara varit förband. Men dagen efter så liksom, hon var lite så här ikon framförallt för liksom yngre tjejer liksom. Dagen efter så var det var upp och ner. Det var liksom, sen den dagen vi åkte hem och packade väskan igen och åkte tillbaka och gjorde en egen turné liksom, 2 veckor senare liksom.
Mm. Jag måste bara fråga, har du någon gång blivit misstagen för Anders Timell?
Ja. Nej, inte misstagen.
Men du skulle ju lätt, om han är sjuk någon dag, så skulle du kunna köra Rish.
Jag tror att han och jag är de enda små offentliga personerna med långt hår. Eller? Kom inte på någon annan.
Robert Wells.
Ja, Robert Wells har det också. Uh-huh. Jag känner ju Anders Timell lite grann. Och i en tidningsintervju jag läste, då hade han sagt att om man ville vara lik någon, och då sa han faktiskt mig, såg jag. Fick jag mejla till mig. På den tiden hade jag kort hår. Så innerst inne kanske var jag som ville bli lik honom. Han är ju jättesöt, Anders Timell, men jag tycker inte jag ser ut som honom. Nej. Men jag har långt lockigt hår nu för tiden. Och därför så framstår jag som att, ja, jag vet inte.
Ja, det är som att ni har samma stylist.
Ja, så kanske det kan vara.
Du har ingen stylist, eller?
Nej, jag har ingen stylist. Men jag brukar fråga min tjej if I look alright när jag går ut genom dörren. Men,
brukar du göra det på engelska?
Do I look alright? Nej, men den är så vacker, den här låten med Eric Clapton.
Aha, okay.
And then you tell me, ja, just det. You look alright, you look wonderful tonight. Du vet.
Ja.
Jag har alltid tyckt den är vacker. Men nej, jag frågar om det här ser okej ut.
Ja. Wonderful Tonight heter den, va?
Mm. Oh, det är en låt.
Ja, den är jättebra.
Ja.
Vi går tillbaka lite grann.
Mm.
Du har ju nämnt att du är från Ludvika.
Mm.
Jag läste på internet att du skäms över det.
Ja. Det är mycket man kan läsa på internet. Men tvärtom faktiskt så är jag ganska stolt över mina rötter. En syssling eller vad det är, släktforskade lite grann och kom fram till att i våran släkt, hundratals generationer bakåt, så är det bara gruvarbetare och bönder. Det finns liksom inte en peng. Och då sa jag åt han när han ringde att ja, det var ju synd, det var ju kul med någon baron eller någonting liksom. Och då sa han att nej, det är bra Anders, för då har vi ingenting att skämmas för. Och så kan det kanske vara. Och Ludvika, det är en viktig del i Sveriges nutida historia. Ett brukssamhälle som spelade, bland många andra brukssamhällen, som spelade en stor roll i industrialisationen av Sverige. Jag är stolt att vara därifrån. Stolt att vara från Dalarna. Jag döpte min son i vatten från Dalälven i helgen. Så att jag är en stolt mas. Däremot så hade jag personligen, med mina konstnärliga ambitioner när jag var tonåring, väldigt svårt att växa upp där. Och det här var förra vågen av när det fanns nazister i Sverige. Och de var väldigt närvarande. Det är de fortfarande. De trakterna är det ju. Det är där de bor. Svenska motståndsrörelsen. Och det gjorde de redan då. Det är mycket samma gubbar kanske också. Och det var tufft när man växte upp, för på den tiden fanns det inte så mycket invandrare, så då de vände sig mot de som såg mest konstiga ut, och det var vi som var punkare eller de som lyssnade på annan musik som hade någon jacka som var underlig. Och jag kommer ihåg, de hade någonting som hette sportlovsresor, och min mamma och pappa var nyskilda då, och mamma hade inga pengar, men de gångerna vi åkte på semester så var det på sportlovsresorna, då fick man åka med en buss som gick klockan 5 ifrån sporthallen i Ludvika ner till Stockholm. Och så fick jag gå med henne på stan i Stockholm, och så kom jag ihåg när vi gick förbi Plattan där någon gång, då satt ett gäng punkare i min ålder, kunde jag se tuppkammar och coola skor och grejer, du vet. Och jag bara, alltså det bara bulta i mitt hjärta för att faktiskt bara få en kompis som man kan prata med musik. Jag är avundsjuk på Mando Jao som bara verkar sitta och prata musik hela uppväxten. När jag växte upp fanns ingen som var intresserad. Men samtidigt så var jag så noga med att mamma inte skulle liksom tycka att det var konstigt att jag tyckte de där sluskarna som satt på marken var liksom att de skulle förstå att jag var så pass mogen, så jag tyckte att det var löjligt när de gjorde. Så jag sa det till mamma, usch, tänkte att sitta så här på marken i Stockholm, usch, du vet. Jag sa så. Jag kommer ihåg att jag kände mig så jävla falsk, för att jag egentligen ville jag vara en av dem. Det var väldigt svår uppväxt på det sättet, för det fanns liksom ingen inspiration att få. Och det fanns ingen att prata, ingen som kunde få mig vidare liksom i min... När man är i den åldern, slukarrollen som de kallar det också, när man börjar läsa böcker och så här. Det är så viktigt att man har någon där som bara kan säga, du ska läsa det här. Men det fanns liksom ingen där som... Det var dumt. Och det var väldigt tråkigt framförallt. Jag tror att det är därför jag har tagit alla chanser till allting som är kul efter det i livet. Bara för att jag hade så jävla tråkigt fram till jag fyllde 15 typ.
I tonåren så kände du dig liksom oförlöst och ensam. Men innan dess då, vad kan du säga om din barndom liksom?
Min mamma och pappa skilde sig när jag var liten, och jag bodde med min far, och han var väldigt ledsen efter skilsmässan. Och jag tror att på något sätt så lyckades kanske inte vi, han och jag i vårat hus, vända det där till en liksom kärleksfull och varm miljö i fullt den utsträckningen som man kanske skulle ha velat. Mamma gifte om sig väldigt tidigt med en man
som var född den 1 mars.
Som också var född den 1 mars. Och den här mannen, han är från Egypten, muslim. Och min pappa var ganska löst i sin uppfostran kan man säga, medan han var lite striktare. Och det skapade lite konflikter, vilket gjorde att jag inte ville bo med dem. Men jag har förstått senare i livet, han är min pappas man, är gudfar till mitt barn. Och jag frågade honom om han ville bli det. Det är en fantastisk man, en riktig klippare. Och när jag var liten fattade jag inte det. Och då där så var det lite svårt för mig, för att jag kände inte riktigt att jag var en del av liksom min mamma och den nya familjen. Och sen så jag och min pappa, det hade väl inte jättebra kontakt där jag bodde. Så att när jag fick en chans, och det här var ett långsiktigt mål jag hade, för jag förstod att det tidigaste man kan få flytta hemifrån i Sverige är när man är 15. Det går inte att komma iväg tidigare. Men det var mitt enda mål, och det skulle jag se till det skulle hända, och det gjorde jag. Jag lyckades komma in på en utbildning som var i en annan del av Sverige. Eller det var det inte, det var i Falun. Men det var en livstid bort. Så jag flyttade dit och började gå gymnasiet där. Och där tog du fart verkligen första dagen typ. Så att jag,
vad menar du då?
Jag kommer ihåg att för pappa skjutsade dit mig. Och sen så ställde vi in mina grejer på mitt lilla elevhemsrum där. Och stod och tittade på varandra. Och så knackade jag på dörren. Och då var det 3 stycken rödhåriga, hennafärgade tjejer i kjolar. Så bara, hej, du ska gå estetisk praktisk va? Så jag bara, ja du ska, det var i teaterlinje. Vill du följa med ner till Falun och läsa dikter? Och det var liksom för en sekund så tänkte jag vara Ludvika Anders och säga, dikter, det är bögigt. Och så stängde jag undan vad jag tänkte säga. Men som tur var så tog jag chansen att säga bara, ja, jag har en del dikter. Det hade jag ju inte förstås. Och så hängde jag med dem. Och jag... Sen satt jag bara höll käften i flera veckor och försökte lära mig hur man skulle vara när man var konstnärlig och estet. Och det gjorde jag också all in sen. Alltså. Nya kläder, rubbet. Liksom. Hitta en helt ny identitet från topp till tå.
Om man tänker sig ditt liv som en film, så var det liksom, där blev det färg eller ja, någonting i den stilen.
Verkligen. Och det är så tydligt att det var precis så det var. De där 3 damerna som kom in där, liksom, det var verkligen som, jag har varit förlöst den kvällen. Liksom. De satt ut så här värmeljus i Falun och så här, som flöt omkring medan de satt och läste sina dikter för andra. Jag bara satt och gapade. Liksom. De hade med te i termos. Liksom. Man bara... Alltså, ja, herregud.
Kan livet vara så här?
Ja, jag blir nästan skaken när jag tänker på det. För det var sånt extremt steg ifrån att sitta i mitt pojkrum och titta ut på en gran som hade växt lite grann sen förra året. Liksom. Det var bara... Men samtidigt, det var där jag hittade musik, tror jag. För att det här var ju liksom... På den tiden när musiken var liksom den stora grejen. Jag kunde ju sitta där och lyssna på låtar, det kunde jag göra. Och en grej kan man inte skälla på min pappa för han hade en jättebra skivsamling. Så att jag kunde faktiskt låna skivor av honom som jag fortfarande idag tycker är väldigt bra.
Så som?
Han gillade jättemycket, lyssnade jättemycket på blues, mycket John Lee Hooker och Muddy Waters och alla de här. Och sen så också AC/DC och Led Zeppelin och såna här grejer liksom, som jag fortfarande älskar. Captain Beefheart och liksom konstigare prylar också. Liksom. Så att han hade mycket sådana grejer. Liksom. Också så här lite soul-grejer liksom, som Aretha Franklin och sådana prylar fanns där. Liksom. Så att det var en bra start för man kunde låna. Och jag visade redan tidigt att jag kunde ta hand om en vinylskiva. Och det är någonting som jag ska föra vidare till nästa generation.
Du hade hört musik och lyssnat mycket, men när tog du steget själv?
Nej, men jag hade ett band i Ludvika. Vi bildades, det var min stora dröm. Jag hade Anders Bäcklund, han hade brutit benen, han var lite äldre, lite snyggare kille. Det var ingen som ville vara med han, för att han hade brutit benen, så han satt där hemma i sin källare. Liksom. Men då åkte jag dit och sen så, han lyssnade lite på Ramones, kommer jag ihåg. Så vi började spela Ramones låt, han och jag spelade gitarr och han bas. Och sen så plockade vi in hans kompis Per, spelade trummor. Båda två var ett år äldre och många är så coolare. Liksom. Så vi fick liksom lite spelningar redan där, spelade lite, ja, lite Ramones låtar och sådär. Liksom. Och sen så, vi började väl att spela liksom punk sådär, men sen så kom Stone Roses skivan kommer där och det stod någonting i Aftonbladet om det. Jag nosade upp allting som handlade om ny musik jämt liksom. Så jag var ganska tidig på att lyssna på indie där. Så vi gjorde om vårt band så det skulle vara ett indieband istället. Och då hamnade vi liksom lite i... Det fanns inte så många sådana band i Sverige då. Så vi fick göra liksom... Jag vet, vi var med i den här tidningen Pop. Liksom. Vi fick göra någon... Åka ner till Stockholm och träffa Anders Lock och göra en intervju. Och du vet, liksom. Sen vi fanns bara ett år kanske. Men det var i alla fall tillräckligt för att jag fick lite uppskattning för den musiken liksom.
Vad hette bandet då?
Superwed hette det.
Okay.
Vi var på skolresa i London, första gången jag var i London. Och jag och min kompis Manne hade bestämt att när vi landade i London ska vi bara prata engelska med varandra. Så att vi är beredda när det kom en engelsk man. Så vi gick bredvid varandra där bara, so are you hungry? Och så försökte jag liksom komma in i det. Liksom. Och då ringde Henrik Schiffert faktiskt till vårat hotell där alla killarna i klassen bodde. Vi bodde 14 pers i ett rum då förstås. Och han hade precis blivit känd för att han var med i Killing TV. Och de var lite förstås idoler för oss som gick liksom teaterskola. Och sen så, för att vi skulle göra en del av den här intervjun som det här bandet skulle vara med. Så då hade Mr. Schiffert ringt till det här hotellrummet. Och då, det var ett stolt ögonblick i mitt liv när det kom in om. Excuse me, is Anders Winden in here? Så bara så här, ja det är jag. Så här, Mr. Henry Schiffert on the phone. Alla bara frös till och jag kunde resa mig upp. Och så bara okej, nu ringer han. Inget konstigt med det. Svara och så fick vi hänga med dem då. Jag och Manne som också var med i bandet. Hänga med Anders Lock och Henry Schiffert ut i en natt i London. Vi var så och vi drack, bara att de andra drack öde ute på en krog. Det var lite speciellt, vi var ju för unga för det. Och vi tyckte det var så jävla coolt. Och det gav mig någon slags pepp. Sen så träffade jag ingen av dem på 15 år, men det gav oss någon slags pepp och på något sätt så fick jag liksom en liten så här klapp på axeln för första gången faktiskt. Det var någon som sa liksom att det jag gjorde var lite över medel liksom så här. Och även om det hade varit någonting med det där bandet, thank God, alltså, för det var inget vidare bra så där, men så gav det mig en liten knuff så jag förstod att jag kanske skulle kunna göra någonting, att jag kanske hade någonting.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ting som var lite extra. Men sen så var det, jag flyttade ner till Stockholm. Så jag kom till Stockholm när jag var 19. Och då kunde jag inte ha kvar det där bandet. Vi gick inte att pendla och det var dyrt. Så vi slutade spela då.
Och sen då?
Alltså en tjej som gick i den här teaterlinjen. Hon ringde mig och sa att de behövde folk på en teater i Stockholm. Jag flyttade ner till Stockholm och sökte det här jobbet. Och fick jobb som skådis på Enskede spelet som var då Romeo och Julia satt dem upp. Och jag var en i Romeos gäng för mig. Och andra dagen på jobbet så kommer Viktor Broback in som spelar i mitt band fortfarande. Och han glider in genom dörren i sådana här bondagebrallor, du vet. Såna här rutiga brallor med kedjor mellan benen liksom. Och en t-shirt som det stod... Innan det var Folkets Kebab på Götgatan så hette det något annat och deras symbol var liksom en superhjälte som käkade kebab. Liksom. Han hade den tröjan på sig med den kebab. Jag hade bara bott i Stockholm i någon dag men jag bodde precis bredvid kebaberian så jag bara... Så han gick fram till mig direkt med han hade rosa hår som pekade på t-shirt. Cool t-shirt va? Och jag bara... Och jag bara så här, fy fan vilken cool man. Så jag förstod att det var liksom resten av mitt liv som stod där på något sätt liksom. grejen att då lyssnade jag bara så jäkla mycket på så här ny indie gitarrmusik liksom. Och det gjorde alla andra då också. Det var väldigt, väldigt populärt.
Året är 94.
Kan det vara? 93-94. Men han gjorde inte det. Han hade inget sånt. Utan han lyssnade bara på så här 70-tals punk och pop och grejer från England. Så han ändrade hela min musikstil på 2 dagar, som jag brukar göra när jag vill ändra identitet. På 2 dagar ändrade allting så att jag skulle bli som Victor. Och på den tiden, det var precis, folk hade ju slutat köpa vinyl, så att de började ut i CD, så det var så jävla billigt att köpa vinylskivor i Stockholm. Så man kunde köpa en hel skivsamling till och med fast man inte hade några pengar. Det kostade liksom en spänn att köpa liksom specials singlar, liksom en Buzzcocks singlar kostade ingenting. Så vi köpte upp oss på rubbet och vi hade bodde ihop ett tag där också, så vi hade lyssnat på det. Och sen så behövde de en sångare i sitt band och det var Monster. Och på en sekund, på en vecka i Stockholm, så kände jag alla kompisar som jag fortfarande har. Jag umgås bara med dem fortfarande. Jag har bytt en flickvän då och då, så att jag har liksom fått vara med hennes kompisar lite grann liksom. Men annars, det är i stort sett samma.
Varför slutade ni med Monster? Varför blev det Moneybagger istället?
Jag har alltid varit ganska liksom målmedveten med vad jag vill ha gjort i min musik. Och för mig var det inte då rätt forum att ha ett sånt där stort band där man måste ta hänsyn till alla. Där man måste liksom ringa upp folk så kan ni repa då? Nej, vill ni ta den spelningen? Nej, du vet det. För mig var det så här viktigt att det här skulle sköta snabbt och effektivt och bara köra. Och det skulle vara, jag ville vara med liksom en, jag har aldrig varit jättemycket för att supa på turnéer så här, för att de spelningarna är så viktiga för mig. Så att jag ville att det skulle liksom vara som ett träningsläger, som jag hade läst att Dexys Miller Runners var. Det var armhävningar och det, sen går man upp och sen går man och lägger sig så man är pigg liksom. Och vi turnerade lite grann med Refused först och sen med International Noise Conspiracy som Dennis Lixén hade. Och de funkade så. De var så här, de drack ju inte. Och var så här, men jag bara så här, fan, de var så fokuserade på musiken. Och det så här, medans Monster var ju liksom inte det. Det var ju total kaos. Det var verkligen liksom, jag var ju så här, du vet, jag var ju 19-20, jag var ju säkert kaosig också. Men det var ingen, alltså de här människorna, det var ju de som hade suttit på plattan där sen de var små. Det var ju helt plötsligt de jag var i samma band som. Och det var anarki liksom, och de ville att det skulle vara så. Och för mig var det som en ordningsam dude från Ludvika. Det var svårt att komma in i det där. Men musiken vi gjorde var grym och det var jättebra människor. Det var bara att de hade andra liksom, de ville leva livet på ett lite annat sätt kanske. Men för mig var det vart liksom aldrig riktigt som jag ville, utan det var alltid lite kompromiss. Det var jobbigt, det var svårt att sova på turnéerna för det var alltid så mycket story och sådär liksom. Så det var jag tyckte det var lite krångligt. Sen så fick jag ett riktigt jobb där, i den vevan någonstans, och då tänkte jag så här, nu är det dags att växa upp.
Vad var det för?
Jag fick jobb på Riksteatern som projektledare på ett nytt projekt de startade för att hitta nya former av scenkonst. Så jag tänkte att det här är väl min call nu då. Nu kan jag liksom sluta med musik och växa upp. Och det här, jag var 26-25 kanske. Och då tänkte jag att jag gör det. Så jag sa till de andra att jag vill sluta. Och det ville de också. Det var jag hade kört i botten. Så att det här är väldigt begåvade människor. Många av dem håller ju på att spela fortfarande. Några av dem har gått bättre än för mig till och med. Liksom, de spelar i olika framgångsrika band här och där. Och speciellt trummisen där skriver fantastiska texter. Liksom. Det är mycket Krille som spelar bas och driver sin studio i många, många år. Liksom. Det är inga små killar som bara förstör sina liv. Det är verkligen inte det jag säger, men det var bara, vi var unga och vi ville lite olika. Så jag slutade och började på jobba på Riksteatern.
Ja, men du växte inte upp eller?
Nej, för jag fortsatte liksom att skriva lite låtar vid sidan av och hade under de här åren, jag lärde mig mycket liksom att jobba på Riksteatern, för jag fick jobba med folk som hade liksom scenen som sitt instrument liksom. Och sen så fick jag jobba, jag producerade faktiskt hiphop SM där ett år. Och då jobbade jag med jättemånga nya unga artister som kom upp, vi var ju lika gamla typ. Men, och Timbuktu och Looptroop var med och som konferenserare och sådär. Liksom. Och framförallt från Jason från Timbuktu, han hade en approach som jag verkligen, jag bara, just det, du kan göra saker och ting på det här sättet liksom. Många var lite stöddiga liksom, och det skulle finnas det här och det här i logen och det skulle vara det. Och det är skönt när det gör det, men han ville ju precis samma, han var lika galen som alla andra, men han hade ett mycket snyggare sätt att tala om vad han ville ha på. för han är en intellektuell man liksom. Så jag tittade på det där och jag såg många av de här andra spoken word-artisterna, hur de pratade med publiken och vilka knep de hade. Jag jobbade ju där, jag såg ju jättemycket grejer i flera år. Och sen lite då och då var jag påminner folk att de tyckte att jag var bra, att jag borde liksom skriva musik igen. Jag och Håkan Hellström kände ju varandra innan han var Håkan och jag var ett Moneybird. Så att jag kommer ihåg att vi satt och pratade i Göteborg på någon efterfest och han hade börjat skriva nya grejer för sitt solo och jag med. Han bara, nej, du får vänta ett tag för det, jag måste hinna före. Och du vet, vi satt och verkligen sa sådär till varandra liksom, och var så här råpeppade liksom, och tyckte att nu ska vi köra. Liksom. Jag hade flest stycken sådana möten som jag liksom... Och sen när han kom där, han släppte sin första skiva 2002 tror jag var. Så var det en sån ny grej liksom, med en sån här kille som var glad på scenen. Typ, så här. Och jag såg någonting också så här... Det var lite samma grej som jag hade tänkt liksom, på. Vi kom kanske lite från samma håll i musikalet. Så jag tänkte så här, att jag ville göra en sån grej fast med soul på något sätt. Liksom. Så jag släppte min första EP där och fick ett visst gensvar för den. Och sen när min första singel kom så slog den. Det var Reconsider Me och den är fortfarande en av de låtarna som folk vill höra mest när vi spelar. Så det gick så jävla snabbt. Jag hade ju ett sånt här gammalt klassiskt break. På torsdagen var jag ingenting och på fredagen var jag rockstjärna. Jag var 27 år så att jag är glad att jag inte var 19 för det är konstigt. Men om man är 27 då har man gått igenom allt det där med att inte komma in på krogen och inte vara allt vad det nu är. Liksom. Så jag fick verkligen se hur det var före och efter. Och det var fantastiskt helt plötsligt. Så... För nu spelar snabb musik, nu spelar punk. Så det är ingen som tror att du är bra låtskrivare, The Hives. Det är ingen som pratar om The Hives som att de skriver bra låtar. Det är bara röj. Liksom så här. Lyssnar man på The Hives låtar så förstår man att det här är en låtskrivare som sitter och gör det här, som är duktig. Liksom. Men man tänker inte så. Jag ville bara att någon skulle komma fram och säga, fan du är grym på att skriva låtar. Liksom. Och det fick jag då efter man började skivan. Jag gjorde precis samma sak fast lite långsammare. Typ. Och sen tog det fart. Alltså. Och det håller ju fortfarande på. Och enligt all rim och reson så borde jag ha gått över för länge sedan. Men jag kan fortfarande försörja mig med att bara göra min egen musik. Jag försörjer ju några av mina bästa kompisar också. Det är underligt.
Mäter du dig med Håkan fortfarande?
Det är ingenting kan mätas med Håkan. Han är ett eget universum. Och jag har aldrig gjort det heller. För att han har alltid gjort på svenska och alltid på engelska. Så jag har liksom aldrig riktigt... Det finns ju några andra där under som liksom... Jag kan kanske mäta mig med... Timo Reisinen eller någon som är också på engelska. Liksom jag aldrig, det är skillnad när du gör på svenska och engelska. Nu kanske jag kan börja göra, men nu är jag ju så långt efter så nu går det inte. Jag liksom,
och komma ikapp?
Men kanske Krunegård kanske borde börja se sig om några år. Alltså, nu kommer Vendin flämtandes i ryggen. Så, men jag tycker att man håller på med samma sak. Jag är inte så mycket liksom. Det finns ju folk som har stött på i musikbranschen de här åren som är rövare liksom. Men egentligen håller man på med samma sak. Så jag brukar liksom bara försöka ge positiv energi, liksom positiv vibration runt till mina kollegor liksom. Och just till Håkan behöver ingen hjälp, men det är en jävligt bra människa och en fantastisk, jag tycker kanske den bästa textförfattaren som Sverige någonsin har haft.
Du har inga problem med det, för han får ju ibland skit för att han kanske lånar lite i vävkant.
Lånar inte, herregud. Jag tycker att han gör det så snyggt och bra från coola ställen. Nej, verkligen inte. Jag tycker att han förtjänar absolut inget. Där, är man så här stor så får man ju räkna med lite skit och det tror jag han gör. Men det finns liksom, om du tittar på hans produktion så finns det fan inget att klaga på. Men har gjort så där mycket, det är klart att inte alla låtar är 5+, men... Ingen kan sätta ihop en sån här konsert som han kan. Liksom. Jag tycker han förtjänar det han får helt enkelt.
Jag håller med vill jag säga.
Ja, jo. Ja.
Har du haft några kriser?
Det är klart. Alltså, är man 40 år och har varit i the limelight i alla fall snart 20 eller vad det är, liksom, så det är naturligtvis.
När har det varit som svårast?
Min farfar som då heter Göte... Precis som min son. Han bodde i Västerås de sista åren av sitt liv tillsammans med min farmor. Jag och min farmor har alltid haft väldigt bra kontakt. Och jag delvis såg... Min farfar varit min manliga förebild när jag var liten. En riktig Malmberget kommer han ifrån, gruvarbetare. En tuffing men med en väldigt mjuk sida och väldigt fin med sin familj. När han blev äldre så drabbades han av, han var alltid väldigt fysiskt väldigt stark, men drabbades av den ena stroken efter den andra och fick cancer och fick liksom, talförmågan försämrades genom de här strokerna. Liksom. Så att han gick omkring där och varit mer och mer, hade svårare och svårare kontakt med världen utanför. Och farmor hela tiden där med honom och kämpade. Och hon är 94 idag. Då var hon väl 89 och hon var inte riktigt skapt för att bära omkring på den här mannen där inne. Men det gjorde hon. Och till slut så fick de flytta in på ett hem för att det inte gick. Och hon vaknade här mitt i natten för några år sedan och hade väldigt, väldigt ont i magen. Och de fick lov att ringa efter sjuksyster som finns där. Och de tog henne och åkte iväg med henne till sjukhuset. Ingen brydde sig riktigt om att förklara för farfar vad som hände för att han inte riktigt kunde prata. Men han var inte senil så han fattade egentligen. Men hon tog honom bara och tog upp honom en våning och placerade honom bland de dementa där de hade lite mer koll på saker och ting. Och han kunde inte gå riktigt och ärligt så han gick omkring med sin rullator där. Försökte fråga men det lät ju ungefär som alla andra som går omkring där och gaggar. Och min farfar ändå på något sätt lyckades upp. Bringa liksom, jag förstår inte hur det gick till, men han, efter två dagar så trodde han väl på något sätt kanske att liksom inte farmor skulle kunna komma tillbaka överhuvudtaget, så han lyckades ta sig ut på balkongen där, och fast det var sånt här förhöjt balkongräkte så lyckades han klättra upp där och sen så kastade han sig ut därifrån och dog. Och jag tog det som alla skulle ha gjort väldigt väldigt hårt. Och det här är människor som aldrig har bett om någonting hela sina liv. Och verkligen sådana som har alla råd de har kommit med. Liksom, Anders, det är liksom, du ska vara en gentleman i alla situationer. Jag åkte dit på en planka på tunnelbanan någon gång. Och jag vet att farfar skämdes ut av bara fan för det. Och gav mig pengar det han aldrig gjort. Men han gav mig pengar. Nu går du och sen så betalar och så ber de ursäkt. Och du vet, så här. Verkligen sådana en rätt skaffens man. Och när han dog så förstås min farmor tog det väldigt hårt. Det kändes verkligen som att jag förlorade någon väldigt mycket i onödan. Nu är det förstås så att min farfar ändå går han bort. Men det var på det där sättet. Det var så fruktansvärt ovärdigt och så dåligt gjort. Så det känns fortfarande som ett mörkt hål att det där fick hända.
Mm. Vad är du liksom mest stolt över?
Jag är mest stolt över min son. Så är det. Men om jag ska bortse från det självklara är att faktiskt det jag fick till honom 50%. Så är jag stolt över att det fanns ingen konstnär, det fanns ingen musiker, det fanns ingen kultur därifrån jag kommer ifrån. Det är så var det. Och men jag tog det och vände det in till, jag skapade någonting själv in i mig och har de senaste åren kunna åka omkring och försörjt mig och mina kompisar bara på egentligen att sjunga. Och det är jag jättestolt över. Det känns verkligen som jag har åstadkommit något. För att jag håller på med musik och man får tycka vad man vill om min musik. Men om man lyfter blicken och tittar på vad jag har gjort på mina skivor och lyssna på låtarna och texterna, så kan jag stå för det. Och jag kan titta folk i ögonen och säga och argumentera för det. Om de inte tycker att det är kvalitet så är inte mig det fel på. Så tycker jag. På det sättet har jag ryggen fri liksom, när det kommer till min musik. Jag har aldrig liksom sålt ut ett väldigt vagt begrepp. Men jag har liksom lyssnat på mitt hjärta och gjort det jag har tyckt var rätt och riktigt i min musikproduktion. Fast den har hållit på så pass länge. Sen ska man vara ödmjuk inför faktumet att Van Morrison fattar säkert inte heller att han börjar suga helt plötsligt. Det kom han säkert på liksom för 4 år sedan att han gjorde ganska tråkiga skivor i 25 år. Så vem vet, om vi pratar om att lyfta blicken igen då. Kanske kommer man att titta tillbaka och tänka så här, från och med där och där var det inget vidare. Men jag tror inte det, jag tycker att det är bra.
Mm. Finns det grejer du skäms över?
Samma där, alltså i min ålder, herregud, jag har gjort grejer och hamnat i situationer som jag inte skulle hamnat i, herregud. Men när jag har gjort det så har jag försökt att, även om det har varit situationer där egentligen man inte borde befinna sig, så har jag försökt bara göra så gott jag kan och liksom rak i ryggen och liksom, ja, jag har försökt gått igenom alla. Och jag har inte direkt frågat någon efter hjälp heller, utan jag känner mig ganska self-made sådär, så att jag tycker jag har gjort det mesta på ett schysst sätt.
Det är en grej som jag har undrat över väldigt, väldigt länge. Och det var ett kaféomslag som du var på. Det var väl 3 år sedan ungefär, där du hade blåtira.
Mm.
Varför hade du det?
Det står i artikeln.
Ja, men gör det verkligen? Mm. Jag tyckte jag läste den där flera gånger.
Ja, jag tror att artikeln i sig, och det var deras idé med blåtiran. Den handlade om att det tog slut mellan min tjej och jag som hade varit tillsammans så många år. Och att jag träffade min nya tjej, får jag tro, va?
Och det var alltså någon av dem skulle ha gett dig den smällen?
Nej, det betyder väl att ungefär som när jag gjorde min första skiva, den andra skiva som heter Today Alone, så var det en skilsmässoplatta. Att man kom in tilltufsad i en, ja, efter en rough breakup. Jag tror det var så de ville göra med det där.
Okej.
Okay. Och nu var det dags att komma tillbaka, för de ville att det skulle le lite grann. Fast jag hade blått i den.
Har du gått i terapi någonting?
Ja, jo, jag har gått i terapi från och till några gånger genom de här åren har jag sökt mig. Det är svårt det där med terapi, för att du måste ju hitta liksom rätt person. Och första gången så skulle jag och min dåvarande flickvän gå i terapi, och då kom vi till någon. Det var kommit en sån här person som är lite mer liksom att man skulle blunda och se något djur framför dig. Och liksom, du vet, det djuret ska du ta nu och springa in i solnedgång. Och det var lite den här grejen. Det var väldigt svårt för mig att hålla på med. Och den andra gången så var det en man som jag gick till. För jag var osäker på om jag skulle stanna kvar i mitt förhållande eller inte. Och han kände som att vi var lite kompisar liksom. Det var... Men det där var väl inte så farligt, så där kan man väl tänka, och det skulle väl vem som helst ha gjort i din situation och liksom lite där. Och det var inte riktigt heller vad jag var ute efter, men jag gick där ett tag, kom ju därifrån och kände mig ganska okej ändå. Men tredje gången tror jag hittade rätt, en äldre dam, stenhård, som läxade upp mig hit och dit och så där kan du inte tänka, och fan du är så här gammal nu och du ska göra så och så, och vad skulle din liksom farfar ha sagt och liksom, herregud och det... Hon och jag, det klickade. Jag tror att det är olika vad man behöver för slags för att komma vidare. Jag har alltid varit liksom i behov av en ganska rak och ärlig kommunikation. Jag blir lite det känns inte så bra för mig när folk håller på liksom och går runt ämnet. Jag tycker att det är ganska skönt när folk frågar rakt på om de vill veta någonting. Och hon var det. Man kom inte undan med någonting liksom. Så jag kände liksom, ja, nej, hon gick jag till ett längre tag. Och det fick jag verkligen ut någonting av.
Men du går inte längre?
Nej, just nu går jag inte. Det finns inte så mycket tid. De gångerna jag måste vara borta hemifrån, då får jag ha med jobb att göra. Men om jag skulle börja gå igen skulle jag ringa henne igen. Och det kommer jag nog göra någon dag.
Men är det grejer som du tycker att du behöver jobba med?
Ja, det är konstigt att vara... Man brukar prata om lead singer syndrom, du vet.
Nej.
Lead singer syndrom är ett syndrom som man får om man sjunger i ett band. Man tycker att man är viktigast av alla. Och man har gjort det i 10 år. Och på pappret kanske det är det. För det spelar ingen roll. Basisten är lite trött. Spelar ingen roll. Sången är lite trött. Så blir det sämre liksom. Det är lättare för Keith Richards att ha 50% än Mick Jagger. Efter ett tag så sätter det sådär på ditt psyke, och sen när du har varit på långa turnéer då kan du komma hem och sen kokar du ägg och din tjej är hemma, så är ägget klart och du nästan förväntar dig en applåd. Liksom. Det är lite konstigt det där att liksom, om du är ute på en turné 3-4 veckor och varje kväll får, alltså jag har ju ett jobb där jag liksom på en kväll kanske får 15 stående ovationer. Liksom. När det har hänt 3 veckor i rad och sen så kommer du hem liksom. Jag vet inte hur du har i ditt förhållande, men i stående ovationer, det är, trots att jag jobbar hårt så är det nästan aldrig faktiskt det händer. Men inuti så förväntar du dig det. Min tjej nu är ganska karg och ganska hård. Ibland säger hon grejer på ett ganska bryskt sätt. Och jag märker att jag är lite drama queen. Jag stormar upp och det är lite så här, liksom, och jag går omkring och bara går ut och bara tänker, fan nu ska jag dra skit i det här, det går inte. Liksom, innan jag fattar att felet faktiskt... Många, många, många gånger ligger hos mig, för att jag har en släng av lead singer syndrom. allting kan inte kretsa om dig hela tiden. Det är naturligtvis någonting som, om jag någonsin har varit chef hemma så är man ju inte det längre när man har fått barn. Men det är någonting som man måste jobba på och bli lite ödmjukare. Jag hade faktiskt en liten reunion när jag släppte min skiva. När jag släppte min skiva nu så hade vi en liten releasefest. Jag ringde alla medlemmar i Superwed, alla medlemmar i Monster och alla medlemmar i Första Man i Brother-uppsättningen. Frågade om inte de kunde komma dit och liksom spela med mig på releasefesten som en liten review. Och de gjorde det, de tackade jag allihop, vilket jag tar som ett gott betyg. Och sen så innan vi spelade Superworld kom inte. Men innan vi spelade så sa jag det att jag alltid trott att musiken är viktigast av allt. Och det är därför jag har betett mig som jag har gjort mot er. Men vänskap är faktiskt ännu viktigare. Och det är det. Jag kommer från en splittrad familj. Min flickvän kommer från en väldigt fin familj. Hon har en typiskt, om vi ska sitta och generalisera, så liksom den bilden man har av en västafrikansk familj, stor familj, alla välkomna, glädje, kärlek, liksom, så är det hemma hos henne. Styrkan hon får av det är enorm. Och styrkan jag får, jag ringer hennes systrar ibland och pratar med dem, och fantastiska människor som blir nästan som mina stora syskor, fast de är yngre än mig. Det är en enorm, det är en jättehärlig grej jag har, och jag har förstått att liksom, vänskap och familj går faktiskt före allt. Så är det. Däremot så är musik religion, och det finns lägen i livet då människan är, jag är inte ateist, det finns lägen i livet då människan är för liten för att inte tro. Jag är också för kungahuset till exempel.
Mm-hmm.
För jag tycker att de brukar prata om det här apanaget eller vad det heter. Om man slår ut det är det väl 11 spänn per skalle någonting liksom, per år. Och det tycker jag är helt rimligt. Det är ungefär där det ska ligga. För den där lilla drömmen som folk kan titta på ibland. Och liksom, du vet, du får en del folk att må bra. En president är bara en gubbe som bestämmer. Ibland, väldigt sällsynt i alla fall, kan det vara en tant som bestämmer. Men oftast inte. Så jag tycker det är perfekt. 11 spänn om året så har vi en liten dröm som kan få finnas. Där de kan få gifta sig och döpa. Och du vet, så här, säkert trevliga människor allihop. Jag har aldrig träffat någon av dem. Jag bara drar en liksom, lista på var jag står.
Mm. Har du ett sunt förhållande till alkohol?
Jag har ett okej förhållande till alkohol ändå. Jag känner att jag älskar det jättemycket. Jag tycker att det är det roligaste jag vet. Jag gillar att vara liksom full. Så är det.
Du är dalmas.
Ja, det är det. Och det är det som är jobbigt inför mitt eventuella bröllop här. Och så kommer ju min fru från en familj där man inte dricker alls, medan jag kommer ju från en familj där inte ens prästen är nykter liksom, på ett bröllop. Det ska bli spännande. Men jag tänker väldigt sällan på liksom, att det ska begränsas och att det ska liksom, att jag inte borde dricka och så, utan jag har bara kört på. Jag har ju som många andra någon slags bild av att liksom, man är inte alkoholist förrän man sitter hemma och dricker själv. Men jag vet att det inte ligger till så egentligen. Men precis som många andra män och kvinnor i min ålder ungefär i Stockholms värld, så ligger man ju över på skalan än vad man egentligen borde dricka. Jag tycker ändå förhållandevis sunt. Jag har inte speciellt jättedåligt ölsinne och sådär. Jag börjar aldrig slåss och sådana grejer på fyllan. Så att jag, du vet. Och sen super jag så extremt mycket mindre nu de senaste. Min tjej hamnade i rullstol, jag vet inte om du läste om det. Men när vi släpper min skiva så berättade jag lite om det. För när min tjej vart gravid, vi visste inte om det då, men hon hade haft av sig båda hälsenorna. Hon satt i en rullstol. Vi bor i ett litet hus på landet som sagt. Och det finns ingen som kan ta hand om dig om du hamnat i en rullstol. Så här, du ringer ingen nummer, utan det får någon hemma fixa. Och det var jag. Så jag bar omkring på henne hemma i ett halvår. Och då var man ju aldrig ute. Så fick jag reda på att hon var gravid. Så då drack inte hon. Och då var det inte som att jag gjorde det heller. Så då satt vi där hemma med hennes rullstol. Och sen kom ungen. Och då hinner man inte gå ut ändå. Så det var ganska nyktert än så länge. Men det ska jag ta igen.
Mm-hmm.
När han blir 18.
Mm-hmm. Är du feminist?
Jag har aldrig riktigt fattat frågan. För att om man säger nej till det, är man då emot jämlikhet mellan man och kvinna, vare sig det kommer till ekonomi eller politik? För jag tycker det verkar som att man idiotförklarar sig själv om man säger nej. Jag vet att folk är rädda att säga ja på den här frågan. Men för mig har det alltid varit, det känns så skumt vad man säger nej till. Jag fattar att du kanske så här, du säger nej för att du inte vill bli förknippad med vissa idéer om liksom kön och liksom som inte alla delar liksom, visst. Men grunden, om man, för mig är feminism är strävan efter politisk och ekonomisk jämlikhet mellan könen, och det är jag för. Precis som jag är för att mina muslimska bröder och systrar eller mina mörka vänner från andra delar av världen, så jag är för jämlikhet och i alla fall. Så jag hör ibland att färre och färre politiker, men fortfarande några stycken, säger att de inte vill kalla sig för det. Fredrik Reinfeldt igår till exempel.
Mm. Fredrik Reinfeldt i Värvet avsnitt 100 också.
Är han?
Ja, han var gäst.
Ja, han har varit. Jaha, du har gjort mer än 100 avsnitt.
Ja,
du kanske inte 400 nu.
Nej, men 130 kanske.
Oh my god.
Du lyssnar inte uppenbarligen.
Du, jag har betat igenom några stycken inför den här intervjun faktiskt. Men Fredrik Reinfeldt var inte med på min lista.
Nej, jag förstår.
Jag lyssnade på Jonas Åkerlund och den här. Och sen någon Ålundbror och någonting till lyssnade jag på. Så var det.
Du sa att du inte är ateist. Tror du på Gud?
Ja, det är jag. Och jag var väldigt bekväm med min ateism ända tills jag träffade Jesus Kristus. Men jag är väldigt rationell som människa. Och till exempel om du och jag skulle sitta här och säga att, och du vet, om det börjar brinna en buske utanför, om vi hade pratat om det, då skulle du kanske också, jag vet inte om du tror en del eller inte, men då det är ett bevis. Och grejen är att jag obekvämt nog så fick jag ett bevis, för jag var i Kalifornien för många år sedan. Jag spelade. Och efter spelningen så kom det fram två preachers, heter det, liksom predikanter, yngre än mig, ganska mycket yngre, killar. Och pratade bra gig och sådär, som de säger i Kalifornien. Och sen så hade jag hört talas om att det fanns en gammal Art Deco-teater i den här lilla byn som jag ville gå och kolla på. Så de sa så här, we could take you there. Så vi gick ut mitt i natten i Kalifornien och gick dit. Och det är ingen annan som går heller förstås, så att vi är ensamma. Och de pratar om sitt yrke och jag pratar om mitt. Och de har nyss kommit hem från Kroatien där de har botat blinda människor och så här liksom. Svensk ateist Anders Sundin, jag menar ändå väldigt artig liksom, försöker jag vara. Så jag säger så här, att om det är klart jag tror på Gud i liksom form av ett barnskrattar, så tycker jag, du vet, men som man brukar göra. Och när alla vet liksom, i din dödsannons då kommer det stå vi ses snart igen, även om du har kallat ateist hela ditt liv liksom, det, ibland tror folk liksom. Och jag var väl så. Men sen så började jag förstås att komma in på om jag hade några krämpor. Och då var det så att jag hade så jävla ont i knät. Jag hade haft det under, jag spelade ganska mycket fotboll, hade fått lov att lägga ner med det. Och nu den här turnén hade blivit värre, så jag kunde inte köra våran van. För att en van sitter du, om du tänker du sitter som i en stol och kör bil. Du sitter inte med utsträckta ben som i min Mersa då till exempel. Utan du sitter ju som, ja, som i en stol, benen rakt ner, böjda knän. Och det gick inte. Så jag kunde inte köra bilen, vilket är jättejobbigt i USA, för att då är det någon annan som kör den bilen och det är såna enorma sträckor hela tiden. Och då ser de att de kan bota det. Jag säger, men give it a shot guys. Och den ena ställer sig upp och håller mina axlar, den andra sätter sig ner och håller mitt knä. Och så börjar de att tjänta liksom. Den ena går in på liksom, do you feel the power of Christ? Do you feel the power of Christ? Eller skriker rakt i ansiktet. Den andra håller i knät och bara, varenda ligament, varenda muskel, du vet, fast på engelska då. Och jag ska ju svara då på den här killen som står upp. Det är en sån klassisk grej liksom. Och när någon står så där nära ditt ansikte och skriker någonting så där, det är en jävla energi som, det är det jag håller på med. Jag sjunger så där till folk. Jag börjar ju lite tveksamt bara. Yes, 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 of course I feel a little bit. Thank you. Och vet, men till slut så är det bara yeah, wow, hell yeah. Woohoo, du vet, jag måste skrika där. Det är långt, en kvart säkert håller de på.
Så är det hell yeah.
Det gjorde jag nog inte. Jag höll mig, men du vet, jag menar hell yeah. Men jag rycktes med, jag var tärnryckt. Och de började spå mig lite grann också, började prata om min framtid och grejer. Liksom. Och jag, till och med det svalde jag lite grann av, känner jag. Och sen så var det liksom klart. Och jag kände mig uppfylld faktiskt, gick och la mig. Och sen dagen efter så satt jag mig och körde den där bilen. Och jag har faktiskt, sen har jag inte haft några problem med det knät. Och då hade jag varit hos knäspecialister och hos min tränare som jag pratade om tidigare. Du vet, jag hade jobbat med det där knät. Men de här två, vad kan de ha varit, 22-åriga osnutna liksom, snubbarna, de botar mitt knä och det går inte, jag kan inte se det på något annat sätt. Och det var Jesus Kristus som gjorde det för dem. Och skulle jag fortfarande efter det sitta och säga så här, nej, jag kräver nog, alltså det är man ju bara rakt av dum i huvudet, och det är jag ändå inte. Så då är jag, jo, Jesus Kristus, han finns och han botar mitt knä, och så ligger jag till. Jag fortfarande känner kanske ett litet, lite obekväm bara för att jag är så modern att jag liksom ska säga det. Men ibland på Facebook så lägger folk upp så här liksom, om det är bara saga, och du vet så här liksom, och då brukar jag tänka på liksom, för det är en saga. Men om du är riktigt jävla illa ute någon gång, fruktansvärt ensam och riktigt jävla illa ute en gång, om du inte en enda gång sneglar uppåt och säger snälla, snälla hjälp mig, då är du ateist. Men ibland är människan för liten.
Ja, jag tycker att det är märkligt att vara ateist. För det är ju att ta ställning på samma sätt som en...
På något sätt är det det.
En kristen gör.
Ja, på något sätt är det det.
Agnostikerns väg är den enda rätta för mig, tror jag.
Mm.
För jag har inte fått mitt knä.
Nej, precis. Men snart ändå bara plötsligt smäller det till. Och sen så kan du, om du vill, kan du se mirakel varenda dag förstås. Liksom. Och dit har jag inte kommit. Men jag är väldigt tacksam för att han fixar mitt knä. Och så är det.
Men ber du? Går du i kyrkan?
Nej, men jag... Det har hänt att jag har bett om hjälp, men jag går inte i någon kyrka. Jag var i Nashville här förra veckan, och då tänkte jag att jag skulle åka över till Memphis och komma till Al Greens kyrka finally, för jag alltid önskat det. Och han hade gudstjänst den dagen, vet jag. Men det är nästan 4 timmar i bil, och det var min son inte sugen på. Han gillar inte så mycket att åka så där långt.
Jag förstår. Googlar du dig själv?
Nej. Det gör jag faktiskt aldrig. Grejen att jag var liksom inte så... Nu för tiden arbetar jag med min dator ibland så här liksom, men jag är inte så väldigt teknisk, jag håller inte på med det så mycket. De enda gångerna ibland när jag ska sjunga någon specifik låt som jag inte sjunger på länge, så googlar jag texten. Det är en fördel med att det finns ute där liksom, att då har jag hittat på. Det är också ganska kul, för det är ofta de får till det lite fel. Men nej, annars gör jag det inte.
Du har ju ändå stått på scen i 30 år, eller av 20.
Mm.
Är du bekräftelsetorsk?
Ja, det är jag ju. Jag vill väldigt, väldigt gärna bli älskad, tror jag. Och det har jag märkt i många olika situationer i mitt liv. Och människor som är det saknar oftast en grundtrygghet inne i sig själva liksom. Och folk som saknar det, och kanske till och med saknar lite trygghet runt sig själva, kan nog ta folks jubel eller tillfälliga ryggdunkningar som bekräftar sig på kärlek. Men det är inte alltid det är så enkelt. Och jag tror att det jag håller på med nu, att försöka skapa en grund för mig och min familj som är väldigt kärleksfull och öppen, för att därifrån kanske göra konst som är ännu finare. För att jag tror att allting du gör, ja, min syn på låtskriveri är att det finns som en kopp som du fyller hela tiden med liv, och det som rinner över, det blir låtar. Och i många år så tänkte jag att det handlar om att resa och festa eller liksom träffa folk eller vad det nu är, det är så du fyller den. Men det kan det ha varit, men jag hade fyllt klart på det sättet. Så jag tror det här är mitt nya sätt att fylla det där. Och jag tror att det här, jag märker redan på texterna jag skrev på den här skivan, att det är liksom, det är något nytt för mig. Och nu för tiden är det nya känslor varje dag. Och jag, det är ju min enda liksom, det är ju mitt enda måste som artist, att det ska bli, nästa grej ska vara lite bättre än den förra. Och i alla fall måste jag tycka det. För den dag man inte tycker det, så har man ju förbrukat sin rätt att stå i den limelight. Och det är en grej jag lärde mig mycket av att turnera i USA, att är inte du sugen på det, då finns det de som är det. Och det finns många andra gulliga killar med varsin gitarr som står och väntar efter Anders Sundin plockar ner sin gura. Det blir inget hål som aldrig går att fylla. Så jag håller på, och folk bestämmer ju om de ska lyssna på mig eller inte, och de kommer fortfarande och kollar, så att jag... Jag är fruktansvärt tacksam över det, för att jag har en ganska bred publik, och det kan väl vara också ett svar på frågan vad jag är mest stolt över. Liksom. Det är att, för att det jag gör, det kommer verkligen ur hjärtat. Folk som kommer och kollar eller lyssnar, de säger samtidigt att vi tänker lite grann likadant på saker och ting. Och jag är väldigt stolt över det, att det går hem.
Vad har du för drömmar?
Vet du, det har gått så jäkla mycket bättre än vad jag någonsin trodde med min karriär. Jag har ingen dröm kvar där. Nu ska jag försöka hitta det perfekta livet med blandning mellan liksom inspiration, spänning, äventyr och familj. Och försöka hoppas att min unge kommer att gilla äventyr lika mycket som jag gör. Så vi kan göra grejerna ihop. Det är min dröm nu. Och det är min enda dröm. Jag hoppas inte på så mycket mer. Jag säger precis som alla andra. Jag hoppas att vi får vara friska. Men det är det enda.
Jag funderade på ifall jag överhuvudtaget skulle fråga dig om den här domen mot dig.
Kristoffer, jag förstod att det var runt och cirklar.
Ja,
jag ville inte ge dig så mycket. Nej. Så att jag började prata om det. Men grejen är så här. Jag förstår att den är intressant och att du vill prata om den, så jag tycker inte du ska sitta och skämmas för att ta upp den. För jag förstår att det är i ett sån här vacker miljö att det kan vara lite jobbigt att få på tal. Det jag måste säga om det är att liksom alla förstår att jag var dömd till böter för någonting som jag inte tyckte, jag kände inte igen mig i beskrivningen och det jag var dömd för. Men jag gick dit redan innan till domstolen. Det här är en sån här förhandling, tar en kvart om du kryssar in papper. Alltså det är en sån här grej. Liksom. Det är ganska rutin för dem. Men för mig var det en stor grej. Men jag gick redan dit innan. Och jag tänkte att jag ska gå dit rak i ryggen. Jag ska titta alla i ögonen. Jag ska försöka göra så trevligt intryck som möjligt. Och förklara hur det gick till i min synvinkel. Och det gjorde jag. Det gjorde den här kvinnan. Jag har varit alltså dömd för att ha tvingat en tjej att tafsa på mig på krogen. Och den här tjejen berättade hur hon tyckte att det hade gått till. Och domaren beslutade sig för att hon hade mer trovärdig berättelse än mig. Och jag hade rätt att överklaga och allting sånt där. Men jag hade bestämt mig redan innan att jag ska inte göra det. Och jag ska inte bli en sån som sitter och beklagar mig i media över mitt straff. Eller liksom hur tufft det var och allt vad det var. Eller försöker sitta och förklara olika aspekter. Och hon sa, jag sa, du vet... Jag ska ta mitt straff, jag ska betala de här böterna, sen ska jag backa ut och ingen ska behöva liksom känna obehag någonsin när de stöter på mig i något offentligt sammanhang eller i något annat sammanhang. Liksom. Och det är viktigt för mig. Så att jag gick verkligen in i ett mörker och alla förstår att när du är med om en sån här grej, liksom, det är klart, du lever med det och du tänker på det, vad hade jag kunnat gjort annorlunda och jag borde ha gjort det, jag borde ha tagit dit vittnen och jag borde ha gjort, alltså allt möjligt har jag legat och tänkt på, men det jag tänker inte sitta och beklaga mig på den där, jag gick dit och jag gjorde det bästa jag kunde, jag sa som jag tycker att det gick till och domaren tyckte att hon gjorde det på ett mer trovärdigt sätt, och vad fan ska jag säga, det är så, då är det väl så jag backar ut därifrån och sen så överklagar jag inte och så är det.
Har det liksom påverkat din karriär på något sätt, tror du?
Alltså det kan det kanske ha gjort liksom. Det är svårt att spekulera i liksom. Det har ju kört på ungefär samma sätt innan och efter så här. Jag är ju liksom ingen. Det hade ju kanske varit värre om man var barnprogramledare eller något sånt där liksom. Jag är ändå liksom rockkille. Folk kanske förväntar sig liksom att sånt där ska hända lite då och då. Men jag förväntar mig inte det. I mitt liv har inte en sån där grej någon plats och liksom. Jag kämpar för att liksom visa respekt till alla som kommer i min väg. Liksom. Och det fortsätter jag med att göra. Men det finns säkert sådana där ute som vill straffa mig lite extra genom att kanske inte vad det nu skulle vara. Men de ska veta att det finns en person som har straffat sig själv så hårt för det här. Och det är jag. För jag lever med det här fortfarande varje dag. Jag tänker på det ibland och jag känner mig... Det känns för jävligt. Och som sagt, jag vill inte bli en sån som sitter och gnäller i liksom media och sitter och ältar detaljer hit och dit. Så nej, jag inte. Jag backar ut därifrån och jag bad alla inblandade om ursäkt och det är enda jag kan göra. Och nu har jag betalat böter för det dessutom, så nu jag har gjort vad jag har kunnat.
Vad bra du pratar om det.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men jag var rädd för att ta upp det med dig.
Jag förstår det, men det ska, alltså, jag hajar liksom. Jag har inte faktiskt... Det här var av någon anledning inte ute i och valsa så mycket i tidningarna som jag trodde kanske att det skulle bli. Så jag har aldrig pratat om det heller. Men grejen att du tar dig tid och gör såna här långa intervjuer och du går in på min barndom och mitt liv och liksom så här, naturligtvis, du har all rätt i världen att fråga om det, så det är klart. Men jag har också all rätt i världen att inte vilja gå in i alla detaljer om
självklart.
Det, så du vet. Men jag har ju intresset, så jag tycker inte du ska sitta och känna dig dålig, för det är klart det finns ett intresse runt det.
Ja, men tack. Det kändes lite bättre.
Ja, vad bra.
För jag trodde nämligen att det där kaféomslaget hade med det där att göra.
Alltså, det stod ingenting om det i artikeln i alla fall. Så jag vet inte vad det hade med att göra.
Nej.
Det var som sagt, ibland med mediegrejer så liksom... Du får bestämma dig om du ska vara en sån som säger nej till allt. Som liksom Torström och Winnerbäck som det går väldigt bra för ändå liksom. Eller så får du vara en sån som är med på saker och ting ibland. Som Veronica Maggio och Håkan liksom, eller Timbuktu. De går också väldigt bra för det finns liksom inget rätt eller fel här liksom. Jag har lagt mig någonstans mitt emellan. Det blir inte kamp för varenda jävla t-shirt de vill att jag ska ha på mig. Liksom. Men ibland så drar jag en gräns. Mm. Och hittills har jag dragit en gräns. Jag tänker när det inte alls handlar om musik. Liksom. Doobidoo eller någon sån här program. Liksom. För jag är bra. Jag är ganska liksom, sällskaplig och du vet, tycker om när det är kul. Liksom, så, här. Så jag skulle nog göra ganska bra ifrån mig i några av de här lekformaten. Liksom. Mm. Men jag har tänkt liksom, att... Det finns massa folk där ute som har tatuerat in liksom textcitat och sådär. Liksom, som jag har skrivit. Jag tänker liksom, så länge jag kan och så länge jag kan överleva liksom, utan att göra det, så kanske jag ska göra det. Men det kanske inte är så långt borta nu att jag börjar tacka ja till ett stans. Så där, för du vet, jag mänskar hit. Jag tror att jag har klar potential att bli liksom en Björn Skifs, så där, liksom lite mera entertainer. Så där. Jag tror jag skulle kunna göra mig jättebra igen. Musikal liksom. Och du måste förstå Björn Skifs, han liksom, vi i moderna samhället ibland kanske man tycker att Björn Skifs är liksom en så här slagergubbe eller någonting så här. Men när han dyker upp i ett musikalsammanhang, jag har ju sett många av de här musikalerna, då framstår han som liksom, det är som Darth Vader kliver in, det är liksom, han osar sex och farlighet, för att de andra som är med, de gör inte det. Så är det.
Vill du rekommendera något?
Jag läste faktiskt en författare som heter James Frey, som jag gillar.
Som jag träffade för en månad sedan.
Oh my god, det är säkert. Mm. Jag läser alla hans böcker och alla är bra. Men den här senaste religionboken, Sista testamentet, va? Den var intressant när vi ändå var inne och snackade om religion där. Hur hade vi betett oss idag om Jesus Kristus hade kommit gående? Det var en intressant bok. De andra som man skrev före det kanske ännu bättre. Million Pieces och vad de nu heter. My Friend James tror jag inte.
My Friend Leonard.
My Friend Leonard och den här Bright Shiny Morning heter den sådana. Nobelsamlingen om Los Angeles. Alla som åker till Los Angeles måste läsa den där. Och vilken underbar bok om Los Angeles, som hipster Thailand som de säger nu. Alla är där, men läs den boken innan. Man får sånt spektra på Los Angeles. Oj vad den är bra. Jag rekommenderar hans författarskap.
Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tänkte på det innan, för jag hörde att du hade frågat. Jag är ju väldigt sportintresserad. Och jag har många kamrater som håller på med olika sporter. Och jag tycker att en person som jag alltid funderar över, som jag inte alls känner, är Anders Svensson.
Tack och Anders.
Tack och Anders, precis. Hur känns det att vara liksom en av Sveriges bästa fotbollsspelare någonsin? Och den mesta landslagsmannen. Och gjort så extremt mycket. Och ingen kan egentligen peka på din... liksom, på din gärning som någonting annat än fantastiskt. Men ändå får man höra tack och Anders. Du vet, så här. Mm. Och jag tycker att han är liksom, han måste ha ett väldigt brett perspektiv. Han spelar så jävla länge i så många olika sammanhang och olika länder, precis som jag. Och det hade varit intressant att höra liksom, han, finns det liksom, egentligen borde han luta sig tillbaka och liksom bara njuta, men när han försöker göra det så är det någon bil som ska ges till han och det blir någon debatt som inte hans hand är med i. Och det, jag tycker liksom, inte synd om han förstås, för att det är en framgångsrik idrottsman, så ingen behöver tycka synd om honom. Men hans perspektiv hade varit intressant att höra, ingen längre snack som du är bra på. Mm.
Jag älskar också tacos, så att det är helt obegripligt.
Vem fan gör inte det?
Nej, men precis, det är helt obegripligt, ja. Att det är löjeväckande på något sätt.
Det är så sjukt konstigt. Ja.
Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid.
Det var en honor and a privilege, och hoppas du är nöjd med programmet.
Tack så mycket. Vilken resa. Från Ludvika över Jesus till den värsta tiden i Anders Wendins liv. Skriv gärna på Facebook vad du tyckte om avsnittet. Det finns, man söker helt enkelt på Värvet och så hittar man. Klippte gjorde Lovisa Olsson och sponsrade gjorde Zealand. Zeeland.se. Jag vill också säga att jag lyssnade precis på Christian Falks sommarprat och det var helt fantastiskt. Jag umgicks med honom en kort period för 10 år sedan och det var otroligt rörande. Har du inte lyssnat på det sommarprogrammet så gör det genast. Vi avslutar med en av de finaste låtarna tycker jag på Anders Wendins senaste skiva. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej.
Jag har gått och undrat över trädet. Varför har du inte börjat blomma än? Är du kanske ängslig över regnet? Skynda för du missar hela sommaren. Jag har tvekat att slå ut. För någonting har jag lärt mig. Om jag kanske går i vet kommer ingen här att se mig. Inte en endaste blick jag fått. När vintern kommer har jag helt glömt bort. Jag fattar vad du menar, lilla trädet. Ingen vill passera helt omärkt förbi. Och om du fritt kan välja över färger, ta den som du själv tycker du klär vackrast i. För jag vill helst gå ut i rött, stå och brinna hela våren. Men inte säkert det är smart att ta chansen om jag får en. För alla vill ha röda blommor med sig hem och barnen bryter grenarna innan skymningen.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.